Nu närmar sig påsken alltså. Och några av oss har påsklov. Andra som är lediga från skolan. Och några kanske är lediga från jobbet. Och på påsken så får vi måla ägg. Vi får leta efter ägg. Vi får äta ägg. Och vi får äta sill och köttbullar och ja, allt det där som vi alltid äter på alla högtider. Och kanske är det så att vi vuxna inte har världens största fantasi när det gäller det där. Och det är ju extremt härligt och roligt och trevligt att fira påsk. Men påsken är ju så mycket mer än ägg, harar, mat och grejer. Påsken handlar ju nämligen om Jesus. Jesus sista vecka i livet där han får gå från olika skeden i livet. Han får, jag ska inte föregå allt för mycket, men det händer ganska mycket som är väldigt centralt. Och nästa vecka så får ni vara med och följa Jesus sista liv, eller sista dagarna där. På torsdag, fredag och söndag är det gudstjänster där i kyrkan. Men det där som åsnan pratar om, att Jesus red in och sådär, undrar egentligen vad det var som hände. Jag tänker att vi börjar med att läsa Markus evangeliet, och det finns på samma sida som Tobias sa tidigare, som var 15:19, 15:20, 15:21, 20. Och där står det så här: när de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han iväg två av sina lärjungar och sade till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och att han strax ska lämna tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus har sagt och lät dem gå. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den, och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som den tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids son som nu kommer. Hosianna i höjder. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allting vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Så mycket som händer i den här texten. Jesus kommer till Jerusalem med sina lärjungar, ber sina lärjungar att hämta en åsna, och så rider Jesus in på en åsna. Och människorna runt omkring blir alldeles tokiga och de ropar Hosianna. De tar av sig sina mantlar, strör palmer på gatan. Det verkar som det var en väldigt viktig dag för dem. Det var lite som att människorna betedde sig som att deras största idol kom till stan. Att de var nyfikna på hur den här Jesus såg ut och om han kunde göra det där som de berättade att han kunde göra. Om allting stämde. Och jag tänker mig in i den här känslan som finns hos alla de här människorna i Jerusalem. När Jesus tågar in den på sin åsna, när han sitter där. Den här känslan av att lite nervositet, lite pirr i magen, lite tankar om att ja, men den här människan borde ju vara precis som alla andra. Man tisslar och tasslar lite med grannen. Ja, men vem är han egentligen? Är han så känd och så duktig som man säger? Jag kan känna igen den känslan när jag tänker på en specifik händelse. Och det var när jag var i Stockholm, så var Justin Bieber där. Det är alltså, jag vet, en del kanske vet om det är, andra kanske inte. Men det, man kan säga att det är en ganska känd flickidol. Eller det behöver inte bara vara flickor, killar kan gilla honom också. Och massa tusen människor som följer honom. Och de kallas för Beliebers. Inte Believers utan Beliebers. Ja, men för några år sedan så var jag i Stockholm när jag pluggade. Och när man pluggar så har man ganska mycket tid att göra ganska konstiga saker. Så då så sa jag och mina kompisar, men vi åker in till stan. Vi åker in till Grand Hotel och tittar på Justin Bieber. Kanske att vi får se honom. Och när vi kommer dit så är det alltså, det är hur mycket poliser som helst. Det är kaos. Alla skriker. Alla är förväntansfulla. Folk sitter längs med väggarna vid hotellet. Och så kommer en limousin. Kanske var det nu han skulle komma. Alla blir jätteförväntansfulla. Men så visade det sig att just då var det inte Justin Bieber som kom, utan det var några grabbar som hade hyrt en limousin och skämtade med alla fansen. Snacka om antiklimax. Men vad har egentligen Justin Bieber med Jesus att göra? Det, ja, jag ställer mig frågan också. Men det behöver inte bara vara Justin Bieber, utan det kan vara vem som helst i vår kändiselit. Det här pirret som de framkallar i magen. Men på något sätt skiljer sig ändå Jesus från de här människorna, från kändiseliten. Jesus hade chansen. Han fick visserligen ganska mycket pompa och ståt, men han kunde göra det ännu mer flashigt. Han hade kunnat åka, eller ja, han åkte inte limo, han åkte inte helikopter, han valde inte ens att rida in på en häst, utan han red in på en åsna, en sketen åsna, ett arbetsdjur. Så valde Jesus att tåga in. Och när jag gjorde de här förberedelserna för den här predikan så hittade jag att på Jesu tid, om en kung eller stridsherre väljer att rida in på en häst in i en stad, så betyder det, nu kommer jag med krig. Men väljer den istället att rida in på en åsna, så betyder det, nu kommer jag med fred. Och Jesus rider in med fred. Jesus rider in med fred i en väldigt orolig tid, där saker händer som vi inte alls förstår. Jag tänker på det här attentatet i Stockholm, där en människa kör med en lastbil på en gågata där människor går. Mitt i den ondskan så är det ändå så att Jesus tågar in med fred. För det var inte det sista. Allt det här som hände är otroligt hemskt, och det kan verkligen inte förklaras på något sätt och vis. Ja, men det är ren ondska i mina ögon. Men det var inte ondskan som vann. När tanken var att splittra ett folk och få människor att bli rädda och oroliga, så hände det någonting med människor. Människor öppnade upp sina hem för människor som var strandsatta. De skjutsade människor i sina egna bilar över hela staden. De bjöd på mat. De gav frukt och blommor till poliserna. Det var en bloggare som inte riktigt visste hur han skulle prata med sina barn om det. Men så kom han på att varje gång någonting jobbigt har hänt, så har jag läst böcker. Så då bestämmer han sig för att om man säger att man har läst ett inlägg, så kommer han bjuda på barnböcker till föräldrar. Och kanske var det så, mitt i alla de här hemskheterna, så tog jag Jesus in med fred och medmänsklighet. Att Jesus rider in på en åsna visar att han inte är som alla andra. Och det är också det vi kan läsa om i påskens bibeltexter, men också andra bibeltexter. Bibeltexter som säger att Jesus inte var som alla andra, han var annorlunda. Och i hela hans liv så var han annorlunda och gjorde saker som var annorlunda. Han gjorde människor friska på fel dagar. Han umgicks med människor som andra människor hade vridit bort huvudet för att gå förbi. Han utmanade allt det som alla sa var det sanna. Och så där var Jesus. Han var annorlunda. Jesus kunde få hur mycket som helst. Allt han begärde skulle han kunna få. Han hade kunnat använda sin makt för att få människor att göra som han ville. Han hade kunnat få människor att ge honom massvis med pengar. Han hade kunnat få människor att göra precis vad som helst för honom. Han hade ett väldigt stort inflytande på människor. Men han valde att använda det här inflytandet till fördel för andra människor, för sin medmänniska. Han uppmanade att ge pengar till de fattiga. Han botade de som annars inte hade blivit botade. Han umgick som sagt med de här människorna som andra inte hade umgåtts med. Han ville det bästa för sin nästa och för människor i hans omgivning. Många av våra kändisar i vår tid är säkert helt fantastiska på många sätt. Att de offrar sina tillgångar till olika projekt som är bra för andra människor. Och väljer att lyfta viktiga frågor och kämpa för dem. Och det är verkligen så att de kan använda sitt kändisskap på ett fantastiskt bra sätt. Men det är inte så med alla kändisar. För en del kändisar handlar det mest om berömmelse och ära. Att prestera mera, få mer berömmelse för det man gör och hur man ser ut. Och för många av de här kanske det handlar om att vara någon. För är du någon så kan du också få mer ära och berömmelse. Och som kändis handlar det som någon slags strategi man ska använda för att bli ännu mer känd. Är man i ropet, då ska man se till att vara med på fler grejer så ens ansikte inte glöms bort och man marknadsför sig själv och på så sätt kunna tjäna ännu mer pengar. Och människor, idoler, kändisar är väldigt lätt att se upp till. Man kanske tänker att de ser bättre ut än vad jag gör. De är smalare än vad jag är. De har finare kläder än vad jag har. Och så kanske vi tänker att vi speglar oss någonstans i deras kändisskap. Att, ja men, om jag skulle bli så känd och framgångsrik så kommer mitt liv att bli bättre. Kanske tänker man att jag vill leva som en kändis gör. Inte jobba med ett vanligt jobb utan sjunga på sina sånger och spela fotboll och göra det man älskar. Och däremellan köra coola bilar och ha roligt. Är det de här människorna vi följer? Är det våra idoler? Och är det de vi sätter vårt hopp till? Kanske. Kanske inte. När jag googlade på ordet idol så kom det första fram, ganska givet, tv-programmet Idol. Där folk får tävla för att bli ännu mer kända och slå igenom som musiker. Men det var också en annan definition av idol. Och det var att ordet idol betyder avgud eller avgudabild och en beundrad person. Att ha idoler och förebilder, det är som vi lär oss av, som vi inspireras av, är ju bra. Men när våra förebilder blir våra idoler, våra avgudar, så blir det kanske inte fullt lika bra. I Gamla testamentet kan vi läsa hur Gud och människorna kämpar med detta. Människorna skapar sina avgudar för att få bättre skörd, för att få barn. Och Gud blir arg på dem, ber dem att sluta med det. Han säger att han är en svartsjuk Gud. Men det här med idoler, vilka väljer vi att följa? Vill vi främst följa en artist, en fotbollsspelare, modell, tv-profil eller skådespelare? Eller vill vi följa någon annan? När vi följer det förstnämnda, skådespelarna och de kända människorna, så gör det någonting med oss. Det blir... Och jag tror att det framförallt märks i när vi tänker, vad skulle den här kända personen göra för mig? Som en stor skillnad kommer fram. Att vad skulle hända när vi träffar den här idolen, den här kändisen? Vad skulle den göra för oss? Ja, kanske skulle hen ge en autograf till oss. Kanske skulle den krama oss, ställa upp en bild. Men skulle den här idolen offra något för dig? Skulle den här idolen hjälpa dig med de problemen du har? Kanske. Men skulle den här kändisen dö för din skull? Antagligen inte. Men vad händer om vi har Jesus som vår idol i våra liv? Vad händer då? Skulle han skriva autografer? Antagligen inte. Hade han tagit emot pengar och bekräftelse och kändisskap? Antagligen inte. Men annars, förutom det, så skulle Jesus göra allting för dig. Han skulle be för dig. Han skulle vara med dig i svårigheter. Och han ville till och med dö för din och min skull. För allt det som vi har gjort fel. Och den här Jesus kan vi välja att ha som idol. Vi kan välja att ha den här personen som vi vill hylla och som vi vill följa. Och i mina öron så låter det som den bästa idolen man kan ha. Vad tycker ni? Amen. Vi ber. Herre, tack för att du är du. Tack för att du kan få vara vår idol, att du kan få vara vår mästare och herre, den som vi följer och den som vi ärar, herre. Herre, du ser att det är så mycket annat som konkurrerar med vår uppmärksamhet och vårt fokus som inte är du, herre. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att helt och hållet fokusera på dig, att lita på dig, att vara med dig och att till slut och till sist älska dig. Tack för att du älskar oss. Amen.